Vad var nu kärnan i buden som vi fortsätter vår predikoserie kring 10 Guds bud här? Och det är ju samma kärna som i allting. Det jag försöker påminna om varje morgon när jag vaknar. Det vi påminns om i bön, i gudstjänst, varenda andetag. Kärnan i buden är att allting centrum är Gud. Så är det. Och för oss innebär det att allting centrum är att se Gud, att lära oss att se Gud, att lära oss att vandra med Gud. Till sist att lära oss att älska Gud. Varje morgon, varje ögonblick, under dagen, varje kväll. Det är det de första buden säger. Guds längtan, om vi kan kalla någonting Gud har och gör för längtan, så är det kärlek. Kraven på någon slags absolut lydnad eller absolut tillbedjan, de tillhörde avgudarna. Det ringar vi in i den första predikan. Kärleken är Guds domän. Det är frihet, och att liksom ta emot och leva i den kärleken använde Magnus ordet frihet för ett par veckor sedan. Det är livet som föds där i den kärleken, stavas frihet. Och utsiktsplatsen, viloplatsen vi behöver för att se på Gud utan att se liksom en sträng, krävande, fördummande Gud, det är sabbaten och vilan som Guds kärleksgåva till oss, som Samuel pratade om förra veckan. Där kan vi blicka på Gud, och så kan vi blicka åt det här hållet dit vi går idag. Kärleken till medmänniskan. För det är sammanvävt som ett stycke i varann. Kärleken till medmänniskan, kärleken till världen. Och därför är det inte förvånande, och de orden har vi läst innan, jag gör det igen, men det är inte förvånande att Jesus själv tar upp det där och förstärker det, understryker det när han talar med människor om vad livet med honom innebär. Då säger han så här: du ska älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd, alltså med allting vi är. Detta är det största och första budet, sen kommer ett av samma slag: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Så om vår första djupa längtan, vår första djupa kallelse är den till Gud, så är den andra längtan, den andra kallelsen, till att leva i ett gott grannskap, till gemenskap, va? Till ömsesidighet med andra, med världen, och att kunna leva i det utan rädsla. Och veta att jag finns därför att jag är älskad från början. Det är den dörren vi öppnar idag. Kalle ska få fortsätta promenera in i det rummet nästa söndag. Men det är värt att notera en sak, och det här är ju sant. Visst, det är vår första kallelse att gå in i den där kärleken. Men jag i alla fall har väldigt svårt att landa i att Gud älskar, och att den första relationen och kallelsen är vila och inte krav. Jag tycker det är väldigt svårt. Jag vet inte hur det är med dig. Och vi blir väldigt lätt liksom överväldigade i vår relation till medmänniskan och till världen. Så att de eller vi blir någon slags problem att lösa. Hur ska jag förhålla mig till? Jag vet inte riktigt. Linda är lite klurig. Om jag köper en kaka åt henne så blir hon snäll. Eller så blir människor kravfyllda projekt. Och inte relationer som vi lever tålmodigt, ömtåligt i över tid. Det finns en skillnad där, va? Det är inte då att problem inte behöver lösas. Och att det kan finnas saker som liknar projekt, men det är något annat. Människor blir ett det istället för ett du. Medmänniskan blir ett något istället för en någon. Och kanske beror det på att vi ibland har en tendens att göra Gud till ett det istället för ett du. Och mycket av det vi gör idag i gudstjänsten, det är att närma oss den Gud som är ett du. Det är nog så svårt, men det är det som är vår kallelse. Och vägen in i de här buden som riktas mot nästan, det är ett väldigt kort bud. Det är det här: visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig. Hur ser allt det här jag pratar om nu utläst inom dagens bud, där den här kärleken till föräldrar då, till far och mor, blir dörren in i längtan efter en god gemenskap? Ett gott grannskap. Det som även de följande buden talar om. Alltså längtan till att leva i gemenskap, i ömsesidighet, utan rädsla. Längtan till relation till ett du och inte ett det. En relation som kyrkan av vana kallar för förbund. Eller hur? Det är något annat än kontrakt det här. Det kan man ha med ett det eller med ett något, med en institution. Men ett förbund, det är relation. Inbjudan till förbund, där de här buden på något vis är vägmärken, för det är det Gud håller på med nu. Men kom, var med mig, bygg det här förbundet med mig. Och så ställs de här buden upp som vägmärken. Och den där inbjudan, den är inte ny. Det här är inte första gången och det är inte sista gången i Bibelns berättelse Gud gör det här erbjudandet. Det är en röd tråd. Tänk tillbaka, det här tar jag upp hela tiden, men jag gör det igen för det är jag. Tänk tillbaka då på det första vi läser i Bibeln, skapelseveckan. Vad händer där? Jo, Gud talar i någon slags kreativ, överflödande kärlek. Och livet händer. Gud sa det och det blev, står det. Det blir ett myller av ömsesidigt beroende av sårbara relationer, ekologiska relationer, biologiska relationer, sociala relationer, ekonomiska relationer. De är sårbara, de är ömsesidiga för att Gud talar i kärlek. Mitt i den veckan talar Gud för första gången och bemöter människan med vad då? Jo, välsignelse. Gud talar gott om oss i kärlek och respekt. Så brukar jag ibland säga att Gud nästan böjer sig ner, antyder det ordet, i vördnad. Det är förbund. Det är det vi är kallade till. Så relation och förbund, det finns liksom i vårt DNA. Eftersom vi är skapade till avbilder av Gud. Av en Gud som är relation. En Gud som vill förbund. Som vill det goda grannskapet. Och lyssna nu, det goda grannskapet som inte fanns hos farao. Det är det första Gud påminner dem om. Kom ihåg att jag har befriat dig från det här. Där var det precis tvärtom. Men Gud har befriat dem nu och gett dem förutsättningar för det här livet. Och det startar, som ni märkte såklart, inte med en begränsning. Det startar inte med ett du skall inte. Utan det startar med en positiv uppmaning. Visa aktning. Det är dörren in till grannen, till medmänniskan, till världen. Visa aktning, alltså vilka synonymer ska vi ta? Hedra, visa respekt eller ge stort utrymme i ditt hjärta och i ditt liv för din far och din mor. Och vet ni, det märkte nu, det är precis det Gud gör i skapelseveckan. Ja. Och alltid. Det här är ju inte kopplat till hur produktiva vi är, hur duktiga vi är eller till vilken nytta vi kan vara. Och det tror jag är en av anledningarna till att det här budet handlar om far och mor. För att visst finns det något att säga om relationen småbarn och föräldrar här, men de här buden är ju inte Moses som en gammal gubbe som går ner till massa femåringar och säger, du vet, som de här söndagsskoleplanscherna, visa aktning för din far och din mor, så står det, ja ni vet. Det stämmer ju. Men de flesta teologer jag har läst antyder att det här budet handlar såklart om vuxna människor. Det tilltalar vuxna människor. Så det är det jag siktar på idag. En teolog som heter Patrick Miller, han antyder till och med att budet kanske allra mest konkret då är ett tilltal idag till de av oss som är i en slags högproduktiv ålder. Alltså vuxna yrkesarbetande vars föräldrar inte längre befinner sig där. Alltså budet som ett uttryck för ett gott grannskap uttrycker Guds omsorg om de av oss som har nått en ålder där, och nu gör jag citationstecken här för er som lyssnar i efterhand, produktivitet, nytta och användbarhet, det har avtagit. Livet är ju sånt. Och därför påminner det här budet bland många andra saker också om det sabbatsbudet gjorde. Och vad var det? Jo, att livets innersta väsen eller mening, om ni vill, det är inte att vara produktiv. Sabbaten, alltså att vila från produktivitet, det är firandet av livet. Livet bortom och livet utanför det vi gör, det vi förmår och till vilken nytta vi kan vara. Så buden, alla buden är liksom avgränsande, och de är avgränsande försvarslinjer kanske mot förnekandet av att någon eller något är av bestående värde i sig själv och älskat från början. Buden skyddar mot förnekandet av det där. Och det är ju raka motsatsen igen till hur Gud ser på oss och världen från början och alltid med kärlek. Det är raka motsatsen till erfarenheten av slavarbete, förtryck, avsaknaden av kärlek som Israel mötte i Egypten. Och för oss, ja, vad syns det? Det är inte så svårt. Alltså, de extrema baksidorna, de är många av gig-ekonomi som vi säger idag. Den prestationsstress många av oss känner ganska ofta. Det syns i vårt vettlösa och tanklösa missbruk av skapelsen som blir ett det. Andra blir ett det och inte ett du. Och det blir ju jättetydligt i de följande, avgränsande, negativa buden. Du ska inte stjäla. Va? Att inte stjäla, ja, men det är en försvarslinje mot att till sist reducera en medmänniska till en resurs. Ja, men jag går in och tar det här av dig, för det kan jag göra. På det viset gå emot Guds längtan efter det goda grannskapet. Du ska inte dräpa, så att inte döda, det avgränsar mot den där mest extrema reduceringen av medmänniskan till ett det, som det är att ta ett liv. Och bägge två, stjäla och döda, kan ju med annat språk också kallas frukter av någonting. De är frukter av det vi kallar för synd. Alltså, synden splittrar, Gud försonar. Så har det alltid varit. Snart får vi fira försoningens måltid här. Det är en slags syndens frukt som liksom själva skapandet av individen i sig själv, fri från andra. Skapandet av en verklighet där liksom det här splittrandet till ömsesidig konkurrens istället för sårbar gemenskap eller till fiendskap är normal. Det är så här det är. Men tänk om det inte är det. Jag tror att Kalle kommer spinna vidare på det där nästa söndag, så jag släpper det. Till sist då, så tänker jag att buden som vägmärken, de hjälper oss då att undvika att fastna i den här människosynen som fortsätter att spegla Egyptens avgudar. Det är det gör. Det som inte är kopplat till hur produktiva och duktiga eller till vilken nytta vi kan vara. Allt det där som leder till, ja, frestelsen faktiskt, och reducera oss själva, reducera varandra, andra och skapelsen till ett det. En resurs. De två gånger Jesus använder just det här budet, för han använder det två gånger, så hör vi ju precis samma ton som i budet här. Jag tror det finns som text där, jag kommer inte läsa den. Inte minst hörs det i den texten som ligger på väggen här, i Jesu kritik av fariseernas regler, som gör att de medel som skulle kunna stötta ej längre produktiva föräldrar, det måste gå till tempelgåva. Så att ekonomin blir reglernas gisslan istället för något som ger liv. Något som välsignar. Och just liv och välsignelse i samklang med kallelsen på något vis. Den här längtan till att leva i ett gott grannskap, det var det följande luftet. Det som kommer sist. Om att leva länge i det land som Herren din Gud ger dig antyder. Vad betyder det egentligen? Om man gör rätt, får man leva i evighet då? Ah, så enkelt är det ju inte. Alltså, det handlar inte i första hand om orsak och verkan. Gör det Gud vill så går det dig väl och allt det där. Utan det pekar på hur välsignad världen och vi är och blir när den är i samklang med Gud. Den dörren öppnar vi idag. Dörren till Guds goda grannskap. Låt den stå på glänt, tänker jag, så att vi och världen kan se Gud, vandra med Gud, älska Gud. Bara lite till. Lite till. Amen. Vi ska fortsätta i lovsång. Låt oss be på vägen in dit. Kristus, tack att du möter oss idag och låter oss upptäcka lite mer vad det är att visa aktning för varandra. För vår far och mor, men i förlängningen alla och oss själva. Tack att du visar aktning för oss, att du möter oss, välsignar oss och världen vi lever i. Kom, heliga ande. Amen.